Du vet, i år, det är första gången som jag inte åker till Maldiverna på grund av covid-19. Alla andra år har det varit för att jag inte haft råd. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Geografipodden.
Podden där vi sätter rummet i centrum.
Mm. Och det här ämnet som vi ska gå igenom idag, det känns som det har varit svårt att undvika det här året.
Ja, det känns som en lämplig tid att ta upp det här.
Mm. Och vi var väl kanske lite så här, vi var inte helt med på när vi borde spela in det här avsnittet, för att det är ett sånt ämne som är ganska svårt, och speciellt nu när det är någonting som är med i nyheterna i princip varje dag.
Mm. Ja, det är ju vissa saker vi kommer prata om nu kan ju vara saker som är under förändring.
Exakt.
Ganska mycket nu. Men ja, vi får försöka ge oss på det.
Ja, och vi ska väl försöka göra det så geografiskt som möjligt och fokusera på de rumsliga aspekterna snarare än de sjukdomliga medicinska aspekterna.
Exakt. Ja, det vi ska prata om är alltså medicinsk geografi.
Mm.
Ska vi göra som vi brukar göra och kolla på någon definition av begreppet medicinsk geografi?
Mm, det känns väl som en bra idé.
Jag har den här från International Encyclopedia of Human Geography.
Mm.
På engelska säger de att medical geography uses the concepts and paradigms of the discipline of geography to investigate human environmental relationships of disease, nutrition and medical care systems, of which maps and geographic information science, alltså GIS science, are arguably most prominent today.
Mm. Simpelt och bra.
Ja, verkligen. Koncist.
Jag har ju då en annan.
Mm.
Från Wikipedia. Vår kära Wikipedia. På svenska då. Där står det: medicinsk geografi tar upp sambandet mellan samhällsutveckling, miljöpåverkan och hälsa och studerar den rumsliga kopplingen mellan olika sociala och fysiska faktorers påverkan på folkhälsan.
Mm.
Inte heller helt.
Nej.
Enkel kanske.
Det verkar vara svårt att få in det här begreppet i en mening, eller en kort normal mening i alla fall.
Mm.
Men i alla fall så, ja, så handlar det om den rumsliga utbredningen av sjukdomar, hur de samverkar med miljö, med naturmiljö och människors, ja, beteenden på olika platser.
Ja, och också skulle ju jag kanske vilja säga att liksom, sjukdomar behöver inte se ut likadant på olika platser, utan det är ändå, det finns en rumslig aspekt i sjukdomar som också är intressant att studera.
Mm. Absolut. Och som en till punkt som var från den här Encyclopedia of Human Geographies citatet, så är kartor ett viktigt verktyg i att hålla reda på sjukdomsspridningar.
Mm. Och jag menar, det om någonting är väl tydligt i under rådande omständigheter, att det man kan ta del av egentligen varje dag är hur spridningen av covid-19, coronapandemin, hur den ser ut i världen. Mm. Man kan kolla kartor, kolla statistik, jämföra alla sådana grejer.
Ja. Och just kartorna har även ytterligare användningsområden. Vi kommer tillbaka till det, tror jag, i avsnittet.
Mm.
Men i alla fall, jag hade några exempel på några frågor som man skulle kunna jobba med om man håller på med medicinsk geografi. För att kanske förtydliga lite mer. Det kan vara saker som till exempel, är människor som lever på hög höjd mindre utsatta för en viss sjukdom än människor som lever på låg höjd?
Mm.
Skulle kunna vara en frågeställning i en forskar om en viss sjukdom.
Mm.
Eller får människor som bor i eller på platser med dålig luftkvalitet mer lungsjukdomar och astma? Kanske ganska uppenbart, men ändå en sån typ av fråga.
Ja, och det är väl också mycket med hur människans liksom hur människan behandlar jorden i princip. Alltså med avskogning och föroreningar. Och mycket sånt som hur påverkar det människors hälsa.
Ja.
För det blir ju också platsbundet på sätt och vis. För att avskogning behöver inte se exakt likadan ut överallt heller.
Nej. Och det där ämnet kommer vi nog också komma tillbaka till.
Säkert.
Mer på.
Säkert.
Ska vi ta lite historia då?
Mm, absolut.
Om begreppet medicinsk geografi och vad själva fältet kommer ifrån.
Mm. Ursprung.
Ursprunget. Många menar att Hippokrates var den första medicinska geografen.
Mm. Så ganska långt tillbaka i tiden alltså.
Det är ganska långt tillbaka. Han levde runt 400 år före Kristus.
Mm.
Han har även kallats the father of medicine eftersom han var läkare. Men att han även lyfts fram inom medicinsk geografi beror på att han är den första som man vet som uppmärksammade att sjukdomar och hälsa beror på omgivningen, alltså miljömässiga faktorer.
Mm.
Och noterade att klimat och andra sådana faktorer faktiskt kan påverka människors hälsa. Istället då för att sjukdomar är något mystiskt som kommer från gudavärlden som var vanliga.
Det var konsensus på den
tiden. I princip så.
Okay.
Så det gjorde han. Men sen som jag förstår det så avancerade inte det fältet medicinsk geografi så väldigt mycket på lång tid.
Nej.
Men på 1800-talet så började någonting som kallas för The Public Health Movement. Och under den tiden så började närmiljön studeras lite mer i relation till folkhälsan. För att då hade industrialiseringen börjat i Europa och det hade skapats slumområden i städer. Och där härjade tyfus och kolera bland annat. Och det blev ganska uppenbart att de var dåliga sanitära förhållandena orsakade sjukdomar. Så där började man ta upp frågor om hälsosamma miljöer och rent vatten och bättre luft. Och under samma tid utvecklades även the germ theory of disease. Alltså den nuvarande föreställningen att sjukdomar orsakas av mikroorganismer och inte av någon typ av förgiftad luft då.
Nej, som okay.
Var ett ytterligare konsensus.
Mm. Ska vi ta och nämna Jon Snow också kanske?
Ja, det måste vi göra.
Mm. Från Game of Thrones.
Precis, han är relevant.
Nej, men från, som vi nämnde redan i vår GIS-special då.
Mm. Ja, det var ju den här tiden på 1800-talet.
Mm.
där han gjorde en kartering av under ett kolerautbrott i London.
Exakt. Och han, det han gjorde var att han tog fallen och gjorde en punktmarkering för att försöka hitta var ursprunget kom ifrån.
Mm. Och det var ju en tid där då kolera, alltså man antog att det smittade då genom förorenad luft. Mm. Men han gick emot det lite grann och upptäckte att det är en vattenbrunn som är problemet.
Det var, visst var det en specifik brunn som ledde till ganska många kolerafall.
Ja, så går historien.
Mm.
Ja, och på tal om karteringar av sjukdomar, så det är också som en rot till medicinsk geografi. Att just under 1800-talet tidiga försök till sjukdomskarteringar. Och det var även på större skala, eftersom då imperiemakterna som hade växt fram då ville veta vilka sjukdomar som de riskerade att möta i olika delar av världen.
Mm.
De härjade.
Exakt. Och det går väl att härleda, även om det är lite framåt i tiden, till den som ibland kallas för fadern av den moderna medicinska geografin.
Mm.
En fransk, återigen, läkare som hette Jacques May. Och han studerade mycket i dåvarande Indokina. Alltså Sydostasien, Vietnam, under 1950. Och hans bidrag blev det som ibland kallas för landskapsepidemiologi.
Okay.
Och hans tanke var att, nu ska jag ta ett citat på engelska. Disease is a multifactorial phenomenon which occurs only if factors coincide in space and time. Vilket också bidrar till det här med att sjukdomar är rumsligt. De kan skilja sig rumsligt åt.
Mm.
Samma sjukdom kan ta olika skepnader på olika platser på grund av omgivning och rumsliga och tidsmässiga faktorer då.
Det är inte bara själva viruset eller bakterien, alltså mikroorganismen som bestämmer
precis
hur det ska se ut. Ja, och sen då under andra hälften av 1900-talet och fram till idag så har medicinsk geografi som fält fortsatt utvecklas och rör bland annat sjukdomsekologi. Alltså ungefär det som vi var inne på, interaktionen mellan biologi och kultur och miljö som formar sjukdomarna tillsammans.
Mm.
Och även rörelsemönster hos befolkningen är ett annat tema som förekommer nu. Och rumsliga utbredningar av sjukdomar i allmänhet.
Mm.
Även icke-smittsamma sjukdomar
kommer
vi komma tillbaka till också. Och en sista grej som kan nämnas är tillgång till hälso- och sjukvård som ett sånt tema.
Ja, en typ av kartering som kan vara relevant inom medicinsk geografi, även om den är väldigt socialt och kulturgeografiskt etablerad.
Mm.
Så det är, alltså nu under det här året så är det många begrepp som har snurrat runt i media och så här. Och vissa av dem är ganska närbesläktade skulle jag säga med medicinsk geografi.
Mm.
Även om man kanske inte hör medicinsk geografi lika ofta. Så i ett sånt här avsnitt så tänker jag att det kanske är bra att till exempel göra någon form av distinktion mellan medicinsk geografi och till exempel då epidemiologi som man hör väldigt mycket om.
Ja.
Och det är ju, alltså när det kommer till den nuvarande pandemin så är ju båda begreppen relevanta. Men det finns ändå, även om den inte alltid är supertydlig, så finns det ändå en skillnad mellan dem. Och jag har hittat en definition på epidemiologi som är att det är en forskningsgren där sjukdomar som är tillräckligt stora för att ge kvantitativt underlag studeras. Och att det är då inte en gren inom geografi utan en gren inom medicin.
Mm.
Så till exempel då så nämnde vi ju malaria i avsnittet om El Niño och södra oscillationen.
Ja, just det.
Och det misstänker jag är en sån sjukdom som kan studeras inom epidemiologi. Men det finns också sätt där man kan göra som man kan göra geografiska frågeställningar kring malaria och varför det ser ut som det gör.
Ja, exakt. Det var ju det vi nämnde där. Att då El Niño-faserna påverkar malariafall.
Mm.
Vilket förstås beror på att El Niño påverkar miljön.
Ja.
På olika sätt. Och till exempel om man skulle kolla på malaria i ett lite mer geografiskt perspektiv, så skulle man kunna se vad är det som, vilka faktorer är det som skapar risk för malaria
på
olika områden. Är det värme till exempel?
Mm.
Kolla på kartan, här är det varmt, här är det mycket malaria, så kan man se, okej, det finns ju massa varma områden här där det inte finns malaria. Och så kollar man på nederbörd istället. Ser man att, aha, okej. Där sammanfaller det bättre.
Mm.
Så.
Exakt.
Så det är en sån sätt att vända lite på det. Göra studierna lite geografiska.
Ja. Och jag tänker att det är ungefär samma. Ja, inte samma kanske. Men snarlikt med denguefeber. Som vi också pratade om i det avsnittet. Med att de insekterna som sprider denguefeber har en tendens att frodas i urbana miljöer. Att de kan, det räcker med typ en kruka som är fuktig.
Mm.
Så kan de sprida sig. Och då blir det så här, om man ska göra det geografiskt så kan man diskutera begreppet urbanisering i förhållande till den här sjukdomen.
Mm.
Och göra det till, alltså det går att få geografiska aspekter av de här ämnena som också behandlas i epidemiologi. Så den stora skillnaden är väl egentligen hur man tacklar frågeställningar.
Ja, exakt. Nu vet ju inte vi jättemycket om hur man jobbar inom epidemiologi.
Nej.
Eftersom det här, vi kan inte så mycket om det. Helt enkelt.
Vi är inte doktorer och vi är inte någon form av medicin.
Nej, så ingen, jag tror ingen har fått för sig det. Men
nej, kanske bra att säga.
Ja.
Och det finns flera sådana begrepp. Som till exempel, om vi har, i det här avsnittet så pratar vi om medicinsk geografi. Vad är då skillnaden mellan medicinsk geografi och geomedicin?
Mm.
Det är ju återigen att det är, medicinsk geografi är en geografisk, ett geografiskt fält, medan geomedicin och ett annat som är närbesläktat som heter miljömedicin, att båda de är medicinska grenar.
Ja. Så det är antingen geografer som jobbar med medicinska frågor eller medicinare som jobbar på ett geografiskt sätt.
Exakt.
Eller säkert ofta att de jobbar tillsammans.
Ja, och det finns säkert tydliga gränsdragningar mellan de här också. Men eftersom vi inte har någon insikt i geomedicin och miljömedicin så blir det svårt att säga exakt hur studierna skiljer sig.
Mm.
Förmodligen så finns det en skillnad.
Ja, men vi kan hoppa vidare till ett annat begrepp.
Mm.
Som ibland så ja, kan användas istället för medicinsk geografi ibland, vilket är hälsogeografi. För att betona att hela det fältet måste inte ha med faktiska sjukdomar att göra, nödvändigtvis. Utan det kan ha att göra med hälsa i ett lite större perspektiv.
Mm.
Och ja.
Du nämnde ju till exempel vårdkartering förut.
Ja, precis. Och ja, men för mig så känns det som att i och med det begreppet så kommer man ganska mycket in på samhällsplaneringsfrågor egentligen. För att alltså en roll som samhällsplanerare har är ju att bygga samhällen och miljöer som främjar hälsan på ett sätt som kanske gör att man mår bra, man inte blir sjuk, alltså lite mer förebyggande. Folkhälsomyndigheten har faktiskt en sida om hälsogeografi där de skriver att hälsogeografi är en metod för att visuellt visa olika slags information och data om hälsa kopplat till en geografisk plats.
Mm.
Nu ställer jag mig lite frågande till om det verkligen är en metod, men
ja,
det är så de uttrycker sig i alla fall. Men där inom hela hälsogeografifältet så är också GIS ganska stort, väl använt. Som ett verktyg för att ja, studera befolkningen. Vad finns det tillgång till hälsoservice och ja, den rumsliga fördelningen av hälsa. Hur människor mår på olika ställen. Inte nödvändigtvis en specifik sjukdom utan slags ja, hälsotillstånd.
Mm. Och alltså för mig så blir skillnaden, om man nu ska göra en jämförelse mellan medicinsk geografi och hälsogeografi, som i och för sig ofta används synonymt, men om jag ändå ska göra en jämförelse, så blir det lite för mig som att jämföra den gamla myndigheten Smittskyddsinstitutet med den nuvarande då Folkhälsomyndigheten.
Mm.
Det här är bara mina egna tankar, men jag tänker att Smittskyddsinstitutet, de ägnade sig åt epidemiologiska epidemier, sjukdomar egentligen bara. Men när man pratar om folkhälsa så är det väldigt mycket annat som också kommer in, som möjligheten till motion,
ja, men
psykisk
precis.
Ohälsa, många sådana saker.
Ja, det låter ju också som att ja, ett försök att ta lite större grepp på vad hälsa är. För att ja, det är ju saker som att grönområden också, som är vanligt diskuterat i samband med människors hälsa.
Mm.
Och tillgänglighet är en annan sak, som också är en samhällsplaneringsaspekt.
Mm.
Att ja, stadsmiljön är framkomlig för alla och säker att vistas i, och att även att människor kan vara med och påverka sin miljö och rummen som de vistas i.
Och det finns en framstående hälsogeograf, en brittisk hälsogeograf som heter Sarah Curtis.
Okay.
Hon har jobbat väldigt mycket med just hälsa och ojämställdhet i samhället.
Mm.
Alltså hur sociala skillnader kan ge anspråk på fysisk hälsa. Också välfärdens geografi. Alltså de som får bidrag till exempel. Mycket studier kring de bitarna som man kanske inte nödvändigtvis skulle koppla ihop med medicinsk geografi annars.
Ja, men det är typiskt sån grej som känns som att det hälsogeografi täcker det bättre som begrepp.
Exakt.
Vi har ju nämnt sjukdomskartering en del hittills i avsnittet. Ska vi ge lite exempel på vad ja, som kan karteras och vad det kan ge för fördelar?
Absolut.
En grej som jag kollar lite på är kartering av cancer. Som, ja, förutom att hålla någon slags koll på cancerfall, även har bidragit till förståelse för vad olika typerna av den här sjukdomen kan bero på. Eller vilka faktorer som kan öka risken för sjukdomen. Mm. Kanske snarare. Så till exempel då, genom att kartera den relativa mängden cancerfall på olika platser och jämföra det med kartor över miljömässiga faktorer, så får man ju en indikation om vad som, ja, vilka faktorer som påverkar risken helt enkelt.
Mm.
En sån ganska enkel grej är ju att lungcancer och andra andningsproblem, kolla på en karta av förekomsten av det och en karta med urbana, vad det är, urbana områden och, ja, eller för den delen var det är luftföroreningar, eller kanske mer detaljerat till och med olika specifika typer av luftföroreningar. Så kan ju det vara ett sätt att arbeta med, ja, lära sig att veta bättre, okej, vad är det som orsakar.
Så man skulle kunna göra till exempel en jämförelse mellan olika typer av luftföroreningar för att se om det finns något samband mellan en viss typ. Ja. Att de olika är olika farliga, eller vad man nu ska säga.
Det bör ju kunna göras.
Mm.
För att luftföroreningar för trafik kan ju vara väldigt olika saker.
Mm.
Det är ju både partiklar som uppkommer när avgasen förbränns, och så är det sådana partiklar som slits upp från vägunderlaget.
Mm.
Så det kan ju vara kanske olika illa på olika ställen. En annan enkel studie är förekomst av hudcancer jämfört med vilka områden som mottar högst solinstrålning under en sommar eller under ett år.
Mm.
Vilket potentiellt kan leda till att kanske områden som inte har speciellt hög solinstrålning ändå har en förhöjd risk för hudcancer.
Mm.
Så kan du ge en liten indikation om, okej, vad händer här? Här kanske det är bra att kolla på vad orsaken till det här är.
Mm.
Eller några andra lite mindre tydliga miljöfaktorer som kan jämföras. Kan vara, ja, användning av bekämpningsmedel i jordbruk på olika platser. Jämföra det med, ja, typer av till exempel cancer eller andra sjukdomar,
mm,
för den delen.
Mycket av det här är ju kunskapsskapande eller kunskapsbildande, att man får en bättre bild av hur saker och ting fungerar liksom.
Mm.
Och det är mycket sånt som har gjorts nu det här året också. Om man kollar på 2020 studier om covid-19 då, så handlar det mycket om var kunskapen kommer ifrån, vad det finns för globala samarbeten mellan forskare och så här. Så det är ju en viktig del av egentligen alla studieområden. Så. Om man ska ta ett annat exempel då, som kanske är lite mer vårdinriktat och kulturgeografiskt inriktat, flummigt, om man nu ska använda det ordet, så hittade jag karteringar av förtroendet för vården på olika platser och hur det påverkar folks tendens att uppsöka vård när de behöver det.
Okay.
För som vi nämnde tidigare på hälsogeografi, så är access till vård en stor grej. Men om man har en vårdlokal runt huset, men man inte har något förtroende för vården överhuvudtaget, då, om man ska se det socialkonstruktivistiskt då, så blir det ju nästan i teorin som att inte ha access till vård överhuvudtaget.
Mm.
Och det blir ju väldigt, det blir ganska abstrakt, men det är också en typ av kartering, för det har använts som en kvalitetsmarkör för vården.
Mm.
Så här, hur bra är vården på olika ställen och hur tänker folk kring vården? Att det inte bara är det fysiska, de fysiska platserna eller färdvägen, utan att det också är hur man ställer sig till vården i sig. Och det kan ju skilja väldigt mycket mellan olika områden också. Att det finns vissa områden där förtroendet till vården är väldigt lågt. Då kan man ju gå in mer på varför är det just så just där, till exempel.
Mm, absolut. Ja visst, det kan ju kallas för flummigt kanske, men, men det är ju, det händer ju.
Ja.
Det förekommer ju. Så att det är klart att det, det är ett område för studier.
Mm.
Jag läste också om en händelse i Storbritannien för ungefär 10 år sedan. Där det var någon typ av kartläggning som visade att det var vanligt många som, ja, som avled av sjukdomar.
Mm.
Som hade visst sjukhusupptagningsområde. Och det kom fram och det blev en stor skandal. Det hette Stafford Hospital.
Okay.
Där helt enkelt genom det uppkom att det var undermåligt. Alltså det var missförhållanden. Mm. För dåligt. Så att det blev stor grej.
Mm.
Jag vet inte om det var en faktisk kartering eller hur mycket det var bara alltså statistisk undersökning eller att det kom fram på det sättet. Men
ja, det blir ändå intressant att se om man inte tänker på vården som liksom en ensam fast grej som bara finns och är lika bra överallt.
Mm.
Utan man också tar in människorna som tar del av vården. Och
hur vården fungerar.
Ja, precis.
Så har man krånglat till det lite mer.
Mm.
Geografi-quiz. Ja, då var det dags.
Mm.
Det fruktade geografi-quizet.
Mm.
Idag är det alltså jag som ska testa dig.
Yes. Slumpmässigt utvalt land.
Ja. Du får 5 ledtrådar. Och ska gissa så snart du kan på vilket land.
Hur är svårighetsgraden då?
Vi får se. Vi har ju haft ganska svåra oftast. Eller åtminstone har det inte gått så bra för oss. Generellt sett.
Nej, så är det ju.
Ja, vi får se idag. Det är alltid svårt att veta vad du kan och inte.
Ja, ja, så är det.
Mm. Men vi kör väl igång.
Kör på.
För 5 poäng. Denna önation innefattar, förutom huvudön som delar namn med nationen, även öarna Agaleda, Cargados Carajos Shoals och Rodriguez.
Okej.
Okay. Mm. Där måste man ju nästan känna igen någon av de här, råkar veta det.
Ja, det gjorde jag inte.
Nej.
Du kan gå vidare.
Som många önationer har landet en färgglad flagga. Den utgörs av 4 horisontella ränder med rött, blått, gult och grönt. Vilket ska symbolisera frihetskamp, en ljus framtid, grön växtlighet och Indiska oceanen.
Indiska oceanen?
Mm.
Mm. Jag skulle nästan kunna gambla.
Ska jag gambla?
Ska jag göra det? 4 poäng alltså.
Mm, ja.
Men varför har de... Okej, jag ska förklara hur jag tänker.
Ja.
Nu sa du Indiska oceanen. Yes. Men de namnen du sa på öarna var ju spansk klingande. Mm. Vilket gör att jag egentligen på direkten tänker Karibien.
Mm.
Men den här flaggan känner jag ju igen.
Men du kan inte placera den? Har du en? Du har en specifik...
Alltså, fast du säger också Du säger också att huvudön delar namn. Vilket tyder på att det inte är någonting som heter någonting i plural.
Ja, det är ju en slutsats. Jag har inte tänkt på att man kan dra den slutsatsen.
Okej, går vi kör en till.
Okej. Den utdöda fågeln dronten var endemisk för landets huvudö. Alltså när den levde så fanns den bara där. Och är därför än idag en symbol för landet. Den dog alltså ut på 1600-talet. Under tiden som det här landet var en nederländsk koloni.
Jag trodde ju att dronten var hörde till någon oceanisk. Någon av öarna i Oceanien. Mm. Fan.
Ja, nej, det var svårt. Igen.
Jag vill inte tappa mer poäng. Alltså. Okej, vi får köra en till.
Har du haft en specifik som du...
Nej, jag har två.
Okej. Okej, vi går vidare till två poäng. I relation till kontinenten som denna nation tillhör ligger den bra i rankingar. Efter närliggande Seychellerna har de kontinentens högsta BNP per capita. Enligt The Economists demokratiindex är det kontinentens enda fullskaliga demokrati.
Okej. Seychellerna var ju en av dem jag tänkte på.
Mm.
Jag tror att det finns en tredje, men jag tänker ändå säga...
Jag tar den sista ledtråden.
Mm.
Mark Twain skrev om denna ö att först skapades denna, sedan skapades himlen som en kopia av denna. Det är alltså något av en paradisö, vilket lockar turister. Och i huvudstaden Port Louis kan dessa uppleva en blandad kultur med såväl indiska och afrikanska som franska och brittiska influenser. Du svarade...
Komorerna.
Och det var faktiskt fel.
Åh nej! Men okej, vänta nu här. Det här. Jag vill inte ha några poäng för det. Men det finns... Det är ju Madagaskar, Seychellerna, Komorerna och...
Ja, det är ju en räckare till.
Mauritius.
Yes.
Fan!
Ja,
okej.
Ja, annars vet man inte. Du kan kunna så här konstiga öar ibland.
Ja.
För att du har kollat på några fiskar där eller någonting.
Jag tycker ju att de där öarna är svåra. Alltså.
De är svåra. Mm. Det finns inte så jättemycket som särskiljer dem som går att plocka fram.
Nej.
Jag kan se vilken bokstav den börjar på typ.
Alltså flaggan, den skulle jag kunna, om jag hade haft lite bättre liksom minne.
Alltså vi har ju kört världens flaggor i datasalen på SU. Men man kommer ju inte ihåg. Det går ju inte.
Första nollpoängen alltså.
Ja.
Hårt.
Ja, det är hårt liv.
Jag var på, först var jag på i Karibien som sagt.
Mm.
Sen gick jag direkt med flaggan, färgerna. Seychellerna. För att jag vet att när du sa när det här med plural, det var ju det som sa emot att det skulle vara Seychellerna.
Mm.
För att Komorerna heter ju på engelska Comoros. Comoros.
Ja. Det är för plural också. Men...
Ja, men är det det?
Samma som Seychelles. Eller det borde det väl vara?
Ja, i och för sig.
Det är Comoros.
Sant.
Mm.
Ja. Så kan det vara. Jag hade nog... Jag hade inte satt den på ledtråd 1 ändå.
Nej. Nej, det är ju... Ja, det är ett krångligt land. Det är skillnaden då på att få... Ett land som man kan någonting om. Och ett land som man inte...
Så är det.
Kan ett skit om.
Så är det när det är slumpmässigt.
Mm. Ja. Nu är inte det här... Alltså... Regelverket och hela upplägget för det här geografi-quizet. det är ju inte, det kanske inte kan så här vara helt, kallas för helt fair med tanke på att vi skriver ledtrådarna själva till varandra. Men med det sagt så tror jag vann höstens geografi-quiz.
ja, det tror jag också. Mm. Det ska du absolut ha en applåd för.
Vilken idé då?
Jag vet inte. Det kanske inte finns längre.
Jag fick ett skratt istället.
Ja, men det var bra.
Det får duga.
Bra, du kan få en applåd av mig.
Tack. Nollställer vi och så börjar vi om i vår.
Jajamän.
Okej, ska vi komma in på lite exempel på, eller egentligen två exempel då, på sjukdomsutbrott i ett geografiskt perspektiv.
Ja.
Vi kommer framförallt ägna oss åt att prata om den nuvarande covid-19-pandemin.
Mm.
Men vi kan börja lite på 1300-talet.
Mm.
Då kanske den som kan sin sjukdomshistoria kan gissa att jag är inne på pesten, eller digerdöden.
Black Plague.
Som härjade över den eurasiska kontinenten, Europa och Asien. Den pikade mellan 1321 och 1353. Det här har ju studerats, alltså migrationen av den här sjukdomen har studerats genom århundraden som ett exempel på hur mänskliga samhällen och mänskliga ekonomiska systemet påverkar spridningen av smittsamma sjukdomar. Den här färdades från Centralasien längs Sidenvägen, dåvarande handelslederna som gick mellan Europa och Östasien. Och hade en viss koppling till mongolväldet som var, fanns då. Som ändå stabiliserade handeln lite grann över, mellan Europa och Asien. För att det var ändå ett ganska stabilt välde under den här tiden. Så att det fanns ganska mycket handel i mellan väst och öst och så där. Läge för sjukdomen att färdas. Och även ett samband med en lite förhöjd sårbarhet just då med försvagade immunsystem både i öst, i Kina och i väst och i Europa. I Kina då på grund av mongolinvasionernas påverkan på jordbruk och Europa på grund av svält som hade pågått några par hundra år innan det. Eller som tvärtom, det hade varit en värmeperiod ett par hundra år som övergick i en lite kallare period. Som orsakade dåliga skördar och sådär. Så det fanns svält både öst och väst som gjorde att det blev mer mottagligt för sjukdom. Men i alla fall, om vi går in i Europa så finns det ganska mycket kartor att hitta över hur digerdöden bredde ut sig över kontinenten.
Mm.
Och då kan man se på de här kartorna att det finns vissa gröna zoner som är, för det första är de lite missvisande för att man kan tro att de klarade sig från pesten. Det gjorde de inte. Det gjorde inget område. Men de visar på områden där det har varit, utbrottet var lite mindre helt enkelt. Och i vissa områden av Europa så, nu har jag inte exakta siffror men.
Alltså det var i Europa så var det ju en tredjedel av befolkningen.
Ja, sammanlagt.
Sammanlagt.
Okej, alltså de då områdena som drabbades hårdast så var det ju uppenbarligen högre än så.
Mm.
Men sen finns det de här områdena som ändå kom ganska lindrigt undan. Och det största området av de här är ett som ungefär motsvarar Polen. Och då har det dykt upp massa teorier kring varför det klaras i Polen från digerdöden.
Mm.
Även dykt upp i samband nu med covid-19 eller i början av det utbrottet. Att det är lugnt i Polen. Ja, vi klarar oss. Vi rustade för sånt här. Aha. Ungefär.
Mm.
Så blev det inte, utan de är drabbade av covid-19 som alla andra.
Absolut.
Men det har även funnits teorier innan dess att det till exempel skulle ha att göra med att det fanns så mycket katter i Polen.
Ja, ah, de åt upp tillräckligt mycket råttor.
Men nej, jag tror inte det. Eller att det inte fanns så mycket föda just där för råttor och att de inte ville bo där, vara där.
Okej. Okay.
Eller för den delen att de drack så mycket vodka och tvättade sin, diskade sin disk i vodka typ, och därför så... Nej. men det är lite intressant att kolla på varför ändå det här området klarade sig relativt bra från utbrottet. Och det jag har landat i efter att ha läst lite grann där är just att läget är lite off. Eller det var lite off då, framförallt. Polen låg lite, nuvarande Polen, låg lite utanför de större dåtida handelsvägarna. Det är, alltså det här, smittan färdades ju främst sjövägen och kom till Sydeuropa först. Och sen med båtar längs med Europas västkust och upp till Skandinavien. Men för att ta sig sjövägen därifrån till Polen, det är ju genom Öresund.
Mm.
Hela den vägen. Det tar ganska lång tid att komma dit. Och även i södra Polen, med gränsen ner mot Tjeckien och de områdena. Det är bergsområden. Och för en sån smitta att ta sig in landvägen från Asien, det är också ganska, alltså, stora områden som det ska färdas över.
Så det var ändå naturliga hinder?
Ja, det skulle jag säga att det är. Och det har också diskuterats att sådana saker som att Polens dåvarande kung tog så snabb, alltså gjorde så snabba åtgärder, satte städer i karantän och sådär. Och visst, kanske. Men det har nog ganska mycket att göra med att det fanns en ganska mycket längre tid där att märka av vad är det som händer och ta de här åtgärderna innan det kommer. Och sen, här är ju en ganska intressant jämförelse med dagens situation. Och covid-19 som kan komma in med folk via flygplan till ett nytt område. Då så tog det från mellan Prag i Tjeckien och Krakow i södra Polen. Tog 8 dagar till häst. Medan människor som hade infekterats insjuknar efter ungefär 1-3 dygn.
Mm.
Så att,
de hann dö på vägen.
Ja, så att det löser ju lite av problemet. I alla fall om det handlar om resor och spridning mellan större städer där de har som stadsmurar och kan stänga staden.
Mm.
Och helt enkelt hindra folk från att komma in. För det var där det lyckades stoppas. Och sen finns det landsbygd som det går att göra så, på samma sätt. Men Polen, det området, relativt glesbefolkat på det, ja, den tiden också. Så det kan också ha hjälpt att ändå inte den spridningen på landsbygden blev så farlig att det blev ett jätteutbrott där. Så det är lite geografiska perspektiv på digerdöden.
Ja, det är ju ganska intressant perspektiv faktiskt. Att det ändå finns liksom öar. För i Sverige till exempel så dog runt 1/3 av befolkningen.
Mm.
Så det finns ändå områden, för Sverige kan ju inte heller ha varit, hur viktigt var Sverige på den tiden?
Nej, Sverige var ju, alltså, absolut extremt glesbefolkat och det var ju även ett av de länderna som nåddes i Europa då, som nåddes absolut sist.
Mm.
Av smittan. Men jag vet inte, det kanske är en grej att det där området, att det ändå tog så pass lång tid för smittan att komma dit, men ändå för kanske information eller nyheter och nå dit, så att man kan lära sig vad ska vi göra åt det här och sätta upp karantänzoner till exempel. Att det kanske nådde dit, ja. Bara gissa lite här. Men ska vi gå vidare till
covid-19?
Det vi lever med idag.
Som jag har svårt att tro att någon egentligen har missat.
Ja, det är inte vi som, det här är inte breaking news.
Nej, nej. Precis. Det började ju i mars blev det väl tydligt här i Sverige att det ändå det skulle komma liksom.
Mm.
Och alltså det blir ju intressant att försöka ta sig igenom all information kring covid-19, för det finns ju hur mycket som helst.
Ja.
Och ändå hitta det som liksom funkar i ett geografiskt perspektiv eller som är relevant i ett geografiskt perspektiv.
Mm.
Och till exempel då, en av de grejerna som nämns oftast är Johns Hopkins University.
Ja.
Och deras coronakartering och coronagrafik som då bland annat Aftonbladet använder. Så även om man inte vet vilka de är eller vad de gör, så har man kanske tagit del av kartorna och informationen som de kommer med.
Ja.
Och det har gjorts ganska mycket studier redan, bland annat då redan innan covid-19 kom, som är relevanta för det som händer nu. Till exempel 2011 så kom det en studie som hette The Scalar Politics of Infectious Disease Governance in an Era of Liberalized Air Travel. Med fokus på Ebola.
Mm.
Men det är ju också relevant i det här fallet eftersom det är så mycket, alltså den fria rörelsen är ju väldigt
stor.
Stor.
Ja, i hela världen. I princip.
Ja.
Ja, det finns en term för det där som heter hop and skip. Alltså att sjukdomen måste inte färdas från närliggande platser, alltså breda ut sig på det sättet, utan kan komma upp i ett flygplan och dyka upp någon helt annanstans. Och det försvårar ju extremt mycket. Hur registrerar man allt? Alltså, när människor som bär på ett virus kan resa med flyg och med bil och med båt och vad som helst. Det är en enorm skillnad från till exempel pesten.
Ja, absolut.
På den tiden.
Och de här studierna, de geografiska studier som har gjorts under 2020, det är ju sådana, det är så här informations- och kunskapsskapande under pågående pandemi. Liksom. Så det blir, jag har ju inte forskat någonting om det själv, men det känns som det blir lite stress.
Mm.
Vi måste ha svar nu.
Det lär det bli.
Så det är därför jag också tror att det har kommit ganska många olika typer av studier. För bland annat så har det gjorts studier kring hur sociala medier, hur det påverkar möjligheten till social distans. Eftersom man är så uppkopplad och kan umgås med folk utan att faktiskt vara i samma rum. Om det gör det lättare med social distans än det gjorde när sociala medier inte fanns, till exempel.
Mm. Vet du någonting om vad några studier inom det har kommit fram till?
Alltså det enda jag vet är att unga människor i den studien som jag läste, de påstår att det är lättare för dem att hålla social distans just för att de kan vara med ändå.
Mm.
Men jag menar, om man jämför det med hur det har låtit kring unga människor i Sverige till exempel.
Ja, det är väl just 20-plussare som har lyfts fram som stora smittspridare.
Ja, exakt. Så,
ja.
Jag menar, en studie kan ju aldrig säga allting.
Nej.
Och det är ju också säkert sådana grejer som skiljer sig rent rumsligt. Att det är olika, alltså beroende på plats. Och vissa sådana rumsliga skillnader har jag fastnat lite för när det kommer till covid-19-pandemin.
Mm.
Som hela den här grejen med lockdowns och isolering. Och att hela städer ska liksom bli isolerade.
Mm.
Det var en, jag tror att det var premiärministern i Pakistan som sa i början i mars typ. Om vi stänger städer där människor redan lever under svåra omständigheter så kanske vi å ena sidan räddar dem från corona. Men å andra sidan kommer de dö av svält.
Mm.
Vilket är ett problem som inte till exempel finns i, eller har funnits i Sverige och resten av Europa.
Nej, precis.
Egentligen.
Det här är det ju, diskussionen finns ju om, ja, man stänger ner allt. Vissa kommer bra med sina arbeten.
Mm.
Men ja, Pakistan.
Där handlar det om
lite större utmaningar än så.
Exakt. En dödsdom oavsett vad de bestämmer.
Mm.
Typ. Sen så gjorde de har gjort lockdowns i stora städer och så här ändå. När det blev alltså så pass illa som det har varit med covid. Men det är ju ändå en aspekt som är värd att tänka på, att det skiljer sig väldigt mycket hur olika styrande, vad de kan göra, vad som är liksom acceptabelt liksom.
Mm.
Samma sak fast tvärtom typ med Svalbard, där de fortfarande inte har haft ett enda fall.
Mm.
Vilket också blir intressant. För att de känner ju av pandemin trots att de inte känner av själva sjukdomen. Och där, det var någon som intervjuades i Aftonbladet också som sa att det är lite speciellt eftersom att vi känner inte av själva sjukdomen, men vi känner av de ekonomiska konsekvenserna. Det som driver Svalbard är turismen, och nu när folk inte kan resa har den stannat av och många har blivit av med sina jobb. Så till och med där, dit sjukdomen inte har kommit, så märks den av.
Mm.
Vilket är också en intressant geografisk aspekt,
ja,
av pandemin.
Själva sjukdomen, den går inte att studera helt separat från
de sociala bitarna.
Ja, sociala och ekonomiska bitar.
Nej, och det har ju delvis att göra med, tänker jag, att vi lever i en så pass globaliserad värld som vi gör.
Mm.
Så att inga stater är egentligen, återigen då, ensamma öar, utan de är i ett globalt sammanhang. Och det går också att se, för nu vet vi ju att det kom från Kina, från Wuhan.
Mm.
Och i somras så stängde ju Beijing ner. Eller okej, de stängde inte ner. Men de insatte restriktioner för att det hade blivit ett nytt. Det hade kommit, sjukdomen hade liksom kommit tillbaka.
Mm.
Och Kina härledde den här nya vågen då till importen av norsk lax.
Mm-hmm.
Att viruset levde så pass länge på laxen som importerades att den spreds vidare i en helt annan del av världen liksom.
Ja, där har vi ju globalisering.
Ja.
I ett nötskal.
Absolut. Och det ska sägas att Norge förnekar ju det här.
Ja.
Att det är absolut inte laxen.
Okay.
Kina vidhåller att det var en studie som gjordes i oktober, tror jag, att där det pekades på laxen som den enda rimliga källan.
Okej.
Okay. Så jag menar, jag vet inte, jag tänker inte säga för mycket.
Men att diskussionen överhuvudtaget finns.
Ja. De hade hittat viruset på skärbrädor.
Okay.
I ett shoppingcenter. Och från dem, det blir samma sak som den här Jon Snow karteringen liksom, att de gjorde punkt, de gjorde en ursprungskartering, så hittar de att okej, men det måste vara laxen.
Mm. Mm.
Så det är, alltså det finns väldigt mycket geografiska aspekter av covid-19 som, för jag menar, det är ju någonting som ändå påverkar överallt, ja, mer eller mindre liksom.
Jag är lite kopplad till det med att världen är så pass globaliserad, mm, sådär, är ju att, alltså, det som normalt samhällen vill ha, mycket handel, mycket utbyte med varandra, och att för ett land eller en region att ha ett bra läge, det är att, men, ligga ett bra relativt läge, så att ligga lätt åtkomligt, lättillgängligt för utbyte med andra.
Mm.
Det är ju det man vill. Och det var ju det, till exempel, det nuvarande Polen, det området, inte hade på 1300-talet. Det var ett ganska dåligt läge,
mm,
egentligen. Men när det kommer en pandemi,
då är det helt plötsligt,
så är det helt plötsligt tvärtom.
Mm.
För att det är ju samma, den följer samma mönster som handels i stora drag.
Mm.
Då följde det sjöfarten som, ja, handlade längs kusterna. Och nu följer det allt möjligt. Och eftersom världen nu är så pass globaliserad så sprids det överallt utom Svalbard.
Mm.
Något mer kanske. En annan ganska geografisk frågeställning kring covid-pandemin är ju varför det börjar just Kina.
Mm.
Och det är inte det första virusutbrottet som har uppkommit i Sydostasien heller.
Nej.
SARS till exempel. Och då kan man komma in på begreppet pandemic hotspots, som kan definieras som platserna där utbrott av sjukdomar är extra troliga. Som kan vara platser med hög befolkningstäthet, stora populationer av djur, vilka sjukdomar kan utvecklas, och mycket kontakt mellan djur och människor,
mm,
på olika sätt. Alltså enligt temat då att områden med hög biodiversitet, där finns det helt enkelt fler olika arter av djur och risken för att det finns då virus. Så några av de här blir större. Och då när det sker, ja, markanvändningsförändringar i regioner och sådär, och människan kommer in där och är i kontakt med de här djurpopulationerna, så blir risken ganska stor. Och just Sydostasien är ju ett av områdena i världen med relativt hög biodiversitet.
Mm.
Och Kina är dessutom, alltså integrationen med resten av världen har ökat väldigt mycket i Kina. Jag läser att antalet internationella flygresor till och från landet har mer än tredubblats de senaste 20 åren.
Okay.
Så det här bidrar ju också till att det kan vara en hotspot för ett utbrott som snabbt också kan sprida sig till att bli en pandemi. Och i linje med det här så har även, alltså det finns ju många forskare i olika, bland annat inom veterinärvetenskap, men även inom olika miljöfält, som har studerat just samband mellan avskogning och, alltså, ingrepp i bioområden med hög biodiversitet och utbrott av virus, som har, ja, egentligen kunnat varna för att sådana här grejer kommer kunna hända.
Mm.
Och i samband med det så har även Amazonas då, eller Brasilien, pekats ut som ett annat så här riskområde där det skulle kunna ske vissa utbrott. Och det kom en artikel i augusti i år i tidskriften Nature som heter Zoonotic Host Diversity Increases in Human Dominated Ecosystems.
Mm.
Ja, i alla fall, som där de undersöker, alltså, samband mellan egentligen avskogning och hur mycket mikroorganismer eller som kan skapa virus som finns kvar i de djurpopulationerna som finns kvar där. För att det utgår från att ju mindre en population blir av en viss art, desto troligare är att de som fortfarande överlever, de som är de mest härdade individerna, det är troligare att de bär på på saker som kan utvecklas till sjukdomar, mm-hmm. helt enkelt. Så där i ligger problemet. För annars kan man ju tänka så här, ja, så biodiversitet är ett problem. Ja, men skövla allt då. Mm. Men att det är inte dit man vill komma.
Nej.
Det är inte dit forskningen pekar. Utan det är just när de här ingreppen sker. Så att bland annat att kanske arter måste röra sig bort från sina normala områden och in mot där människor finns. Och även då att de här kvarvarande grupperna blir, så att säga, de blir tydligare reservoarer för sjukdomar.
För jag läste också någonstans, jag tror det kanske var i den artikeln, men att i och med de utrotningar som sker, så de arter som har bättre förmåga att överleva är sådana djur som oftare sprider sjukdomar.
Okay.
Till exempel råttor då, som i digerdödsfallet och och fladdermöss, som i det här fallet. Då.
Alltså det kanske är både mellan arter och inom populationer av arter.
Mm.
Och en av artiklarna till, eller... Och en av författarna till den här artikeln som heter Kate Jones, som för övrigt säger att we've been warning about this for decades and nobody paid any attention.
Mm.
Så. Har även jobbat med att alltså kartera. Då kommer vi tillbaka lite till sjukdomskartering, fast ändå inte kartera, alltså risken eller sannolikheten för sjukdomsöverföringar från vilda arter till människor. I Afrika då har de jobbat i alla fall.
Okay.
Med då risken för Ebola virusutbrott. Och skapat gjort riskkarteringar helt enkelt, där de har vägt in både vilka arter som är sannolika värdarter för virus och socioekonomiska faktorer som kan öka risken för ett snabbt virusutbrott och sådär. Och ska tydligen ha lyckats i vissa fall förutsäga utbrott och så.
Mm.
Så det är lite intressant att det går även då att kartera risken för att det bryter ut.
Mm.
Så att det är en förebyggande, och det är ändå bättre att stoppa det
innan det händer.
Innan det händer. Så man behöver kartera hur det utvecklas sen, och det blir ganska mycket mer jobb.
Ja, man kan ju nästan tycka också att borde inte vi vara mer förberedda för den här typen av grejer än vi har varit nu?
Mm.
Med tanke på vad forskarna har varnat för i väldigt många år.
Ja. Ja, så är det ju. Och med det kanske vi är klara för idag.
Ja. Det, jag har inget mer sådär.
Och för den här hösten till och med.
Ja, vi kommer ha det här som vårt sista avsnitt för säsongen då. Och sen kommer vi tillbaka i januari.
Ja, vi har lite nya spännande ämnen på gång.
Mm.
Men vi är också villiga för att ta emot... Ja, förslag på det eller bara andra synpunkter.
Absolut.
Vad som helst.
Och ni kan ju nå oss då på vår mail geografipodden@gmail.com
eller på Facebook eller Instagram.
Ja.
Där vi helt enkelt heter Geografipodden.
Ja.
För nu är det ju också så här att vi har legat lite före i släpp eller i inspelningarna på de här avsnitten. Men nu är vi ju faktiskt i fas.
Jo.
Så nu går det ju att vara lite mer interaktiva.
Ja, komma med input. Men vi kan ju inte lova att avsnitten kommer veckan efter. Men
nej.
Vi kommer ha allting i åtanke i alla fall.
Vi kommer överväga.
Absolut. Ska vi säga så då?
Ja.
Och... till nästa gång.
Gå inte vilse. i det geografiska rummet. Tack för att ni har lyssnat. Tack.